Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Och det här, ja, det här är podden som snabbt gör det mer allmänbildar inom ett aktuellt ämne.
Och sen är väl den andra frågan också, när är det jag väljer? Och när är det den här uppmärksamhetsekonomin, den här miljardindustrin som är till för att fånga min uppmärksamhet? När är det den kidnappar mig, va? Och veta skillnaden, när är det jag medvetet bestämmer för att titta på den här kattvideon?
Häromdagen sträckte jag mig efter min telefon för att kolla DM som en vän skickat på Insta. Och sen plötsligt försvann en halvtimme på, jag vet inte riktigt vad, innan jag kom ihåg mitt egentliga ärende. Och på något sätt påminner det mig om när man sitter och har trevligt på middag och så fyller man på vinglaset gång på gång att man riktigt tänker på det. Nu är inte jag beroende av alkohol, men jag har vänner som blivit det och det har hjälpt mig att se parallellerna. Det är klart att det alltid är roligt att göra roliga saker och att det alltid är tradigt att göra tradiga saker, men som vuxna människor måste vi kunna hantera båda dessa tillstånd. Vi kan inte alltid göra det som ger oss mest dopamin, men samtidigt tycks många delar av vår vardag vara riggad för att engagera oss eller suga in oss i saker på ett sätt som gör att jag ibland skäms för mitt eget beteende. Patrik Vincent är beroendeterapeut och har skrivit en bok om dopaminfasta. Helt enkelt att träna sig själv till att avstå från en del av de där kickarna. Men som du snart kommer att höra pratar vi om vikten av att inse att man har ett beteende som inte är önskvärt och samtidigt att inse att man kan ändra det om man vill. Ja, det här blev ett intressant samtal om sunda och osunda dopaminkickar som på många sätt tror jag kommer kunna hjälpa dig att se ditt eget slätsurfande och dina egna möjligheter på ett nytt sätt. För det är både enklare och svårare än man tror. Förresten, om du inte redan följer podden så föreslår jag att du klickar i följa-knappen här i poddappen för att inte missa nästa avsnitt. Det är ett lätt sätt att, för dig att ständigt fylla på med mer kunskap och aldrig mer börja känna att du inte hänger med i samtal om aktuella ämnen. Och kanske får du till och med lite dopaminkick av att du faktiskt ser att här finns det ny kunskap att lyssna på. Du är också alltid välkommen att höra av dig med tips på ämnen du tycker vi borde ge perspektiv på eller gäster som du vet är duktiga på att allmänbilda. Då ska du mejla till redaktionen på perspektiv@vadvivet.se perspektiv@vadvivet.se. Därmed är det dags för samtalet med Patrik Vincent. Hur funkar egentligen hjärnans belöningssystem?
Ja, den är väl komplex, men dopamin är väl det som man ofta säger är motorn i belöningshjärnan. Mm. Och att dopaminet är en av de fyra lyckohormoner, bland annat med serotonin, oxytocin och endorfiner. Mm. Och det hjälper oss att komma framåt. Motivation, en drivkraft för att vi ska vilja se de nya oförutsedda sakerna som finns runt hörnet. Och det står även för lagring, minne. Det ger oss helt enkelt den här boosten som gör att vi vill göra saker i livet. Och det ger oss också en välbefinnande känsla. Det utsöndras i kroppen, ett hormon, de här signalsubstanserna som gör att vi mår bra. Det är någonting som är fullt normalt som vi alla har, va? Som vi också strävar efter. Och de har olika komponenter eller de har olika funktioner beroende på vad som händer eller vad du gör. Va? Men man brukar väl prata om till exempel om dopaminet, att det finns någonting som kallas för då, någonting vi gillar och någonting som vi vill ha. Dopaminet står för det som vi vill ha. Mm. Bränslet, alltså motorn i själva drivkraften.
Just det. Ja, för de är ju lite olika de där hormonerna, de har lite olika, man pratar ju om oxytocin. Till exempel, och där har vi ju den som är intresserad kan lyssna på avsnitt 144 där vi pratat mer om det. Men där ju är liksom det allmänna välbefinnandet, man brukar prata om de lugn och ro-systemet. Och här är ju någonting annat liksom. Det här är det vi liksom söker och strävar efter. Du kan inte knarka oxytocin, men du kan knarka dopamin brukar man ju säga.
Just det. Och dopaminet är väl det som man oftast pratar inom missbruks- och beroenderelaterade frågor. Mm. Oavsett om det är substans eller om det är beteenderelaterat.
Mm. Vad du än stoppar i dig eller vad du än gör så är det liksom dopaminet man vill åt.
Ja, precis.
Mm. Men det klingar av. Hur ser det ut?
Ja, men det är väl det som kallas för the law of diminishing returns. En ekonomisk term som ändå används även inom psykologin. Det vill säga ju mer vi får av samma sak ju mindre smakar det. Mm. Det tunnas av. Och då blir det också att vi automatiskt vill sträva efter mer saker för att uppnå de här höjderna. Och det kanske blir då på automatik att du måste köra mer repetitiva beteenden för att uppnå den här kicken så att säga. Eller tillföra kroppen med mer substanser, oavsett om det är alkohol eller om det är socker eller om det är nikotin.
Just det, samma mängd socker. Du mular i en påse med bilar idag, men du får inte riktigt samma kick imorgon.
Nej, Ja, men det är väl lite med allting. Alltså, om vi går in på ett nytt café så kan ju det kännas väldigt spännande. Det är så här, en fin inredning och dofterna och de här sinnesintrycken stimuleras. Och sen efter tredje besöket eller fjärde så kanske till och med blir en besvikelse. Det är inte samma känsla.
Mm.
Och då blir det att du vill kanske sträva efter ett nytt café. Eller nya saker. Va? Så det är ju alltid det här att vi vill komma till det här outforskade, upptäcka nya saker. Va?
Just det. Eller leta efter någonting som ger oss. För det är ju liksom också dopaminet som är kopplat till exempel till orgasm. Bland andra hormoner såklart. Eller substanser.
Men man brukar väl säga det här med substanser, det är väl ändå en logisk förklaring. Förklaring att om vi tillför kroppen så får vi ju en högliknande känsla.
Mm.
Men om vi tittar på beteenderelaterat så är ju det mer baserat på en överraskning. Det vill säga att du får en helt oväntad, oförutsedd överraskning som du inte var beredd på. Jag brukar prata om det här med att föreställa att du har en tuggummi-maskin framför dig och du har en 5-krona, stoppar ner 5-krona och vrider. Och du får ut en tuggummiboll. Det är någonting som du förväntar dig.
Mm.
Men om du stoppar ner en 5-krona, vrider och får ut 2 tuggummibollar. Det är alltså en tuggummiboll för mycket.
Ja.
Den var ju inte du beredd på. Så den extra tuggummibollen signalerar ju den här signalsubstansen i hjärnan som då i sin tur skickar ut det här välbefinnande hormonet som gör att vi får en härlig känsla. Va?
Mm. Och vem vill inte ha en härlig känsla?
Ja, men eller hur? Och det är väl därför de flesta åker till Las Vegas och drar i de här slottmaskinerna. Timme ut, timme in. Och vad händer? Helt plötsligt så får du 4 körsbär. Vad händer med maskinen? Jo, den bara tuta, tjuta, lysa och så trillar ner en massa mynt på metallplatta.
Även alla de, liksom, de finns ju även på andra ställen. Finns de kvar på båtarna över sundet? Utifrån? Men jag tror att det var de där båtarna som alltid byter. Men mellan Helsingör och Helsingborg, det fanns innan i alla fall, minns jag definitivt att det kunde man hyckeln hitta sådana liksom. På Finlandsfärgerna och sånt, det finns ju de där stor folk. Det är väldigt sällan. Nu har vi båda från en del av landet, så man har ju turat det några gånger. Men det är rätt sällan jag har hört det kachinga dåligt.
Ja, men det är ju hela det här ljudet och ljuset och alla de här signalerna och pengarna som trillar ner på den här metallplattan. Den metallplattan är inte där av en slump.
Nej.
Det ska ju rassla till ordentligt, va?
Mm.
Och då, vad gör vi? Tar vi de pengarna, stoppar ner hinkarna och lever lyckliga? Det gör vi inte, utan vi fortsätter att trycka in i de här maskinerna och dra spakarna för att vi vill vara med om nästa oförutsedda händelse. Så det är den drivkraften. Och tittar vi idag så är det ju samma sak med sms och sociala medier. Alltså vi strävar efter att titta om det är någonting nytt som har hänt. Om det är nya likes, om det är nya sms, om det är
notifikationer, inte minst djävulens påfund.
Ja, men eller hur? Arbetsmailen till exempel, vi ständigt uppdaterar för att checka av. Och vi människor, vi har ju en primitiv instinkt. Det har vi haft sedan stenåldern att ha kontroll eftersom vi behöver på den tiden se upp för fara. Det vill säga om något farligt djur skulle attackera oss så var vi tvungna att ha kontrollen. Eller jaga mat. Mm. Det är ju samma princip, va? Och den primitiva instinkten lever ju kvar idag att ha kontroll. Det är bara det att idag blir vi inte jagade av en björn. Eller ett farligt ljud.
Mm.
Ja, vi kan ju bli det, men det är väldigt sällan. Men det har ersatts med en annan, och det är ju skärmar, det är ju mobiltelefoner som ger oss den kontrollen.
Det är ju intressant, just för att, jag menar, om vi förr i tiden i någon slags urtid så lever vi väl på den afrikanska steppen allihopa. Och där vill vi såklart ha kontroll. Liksom. Har det hänt något nytt på savannen? Och det är liksom, här sitter vi jättelänge senare och har det hänt något nytt i liksom Outlook? eller vad det heter, Teams kanske. Men det är ju intressant, det är ju på något sätt samma, den här liksom refresha. Vi har också pratat om liksom att man kan doomscrolla. Så här, ja, men det, du kan bara, ja, någonting nytt har hänt och det är nytt hänt och det är live och det är hit och dit. Och liksom.
Mm.
Vi märker det inte minst på vad vi vet eftersom vi inte gör nyheter. Vi försöker göra nytta istället. Liksom. Då är det där folk rasar och blir så här arga när Hamas och Israel började kriga, var det ju så här.
Mm.
Varför kan inte ni förklara vad som händer? Ja, för det är ett riktigt svårt att veta vad som händer i detta förvirrade läge och vi kan ge det bakgrund och allt sånt. Liksom. Ja, men de här live sänder, ja men gå dit då.
Mm.
Alltså det händer ju ingenting och du lär dig ingenting med det live.
Nej.
Men det är den där att okay, jag är uppdaterad, jag liksom hela tiden.
Ja, men vi har ju fortfarande en stenåldershjärna och den vill ju på automatik ta genvägar. Och har vi då ett samhälle idag som gärna möjliggör för oss att ständigt ta de här genvägarna, så kommer hjärnan att kicka igång och applicera på det.
Jag läste någon gång om det här med att vi är fördomsfulla, att det finns en evolutionär förklaring till det, att liksom vi sparar typ en sockerbit energi varje gång vi liksom är fördomsfulla. Så att man kan förstå att det tar tid att bryta ner fördomar, för det är energieffektivt så att vara liksom.
Ja.
Det är ju jävla, fan vad smidigt att vara liksom rasist och bara att alla bruna människor är dumma i huvudet. Alltså det är ju kanske ingen begåvad hållning direkt, men evolutionärt går det liksom att förklara i det. Det finns något liksom komiskt över det. Att, ja, det finns en, och sen gäller det att hela tiden säga, ja, stämmer det där då?
Mm.
Det kanske inte är så begåvad slutsats. Men att förstå våra egna tendenser till det. Att förstå att vi äter upp hela godispåsen.
Ja, men vi gör ju det. Och jag menar, tekniken går framåt, kanske inte 100% framåt för varje år, men nästan alltså. Och det är ju fantastiskt bra, men just att den framfarten är ju inte detsamma sen människan. Eftersom vi har samma kropp, samma nervsystem sen stenåldern. Så det är inte konstigt att ibland att det kan finnas en kollision mellan teknik och människan. Så det handlar väl mer om att optimera allt det här fantastiska som tekniken har att bidra med och minimera riskerna.
Mm. Jag tänker på det, men när du har skrivit en bok som handlar om dopaminfasta, du är ju själv kritisk mot begreppet redan i inledningen, att det inte bara är dopamin som är inblandat i de här belöningspressarna, utan en hel del olika hormoner och signalsubstanser.
Mm.
Och även om dopamin kan ha en nyckelroll, så agerar ju inte på egen hand. Och sen så är det här med fasta, alltså det finns ju någonting där i med att, det här skriver du själv också, att andra forskare också har sagt liksom, att det tar vi bort någonting som är ohälsosamt, det blir reducerar. Och så intrycksfasta använder du ju själv, har jag förstått. Jag tycker det är ett bättre...
Ja, alltså man skulle kunna kalla det för adrenalinfastan, kortisolfastan, endorfinfastan. Alltså. Mm. Men något namn måste man ju på något sätt ge det. Och jag kan ändå tycka att dopamin har en nyckelroll i allt det här, eftersom det är motorn i belöningssystemet. Så tycker jag också att uttrycket är redan känt sen då Cameron Seppa, som är då psykiatriker, som myntade det här uttrycket. Det är ett känt begrepp. Och jag tycker också att folk förstår väldigt tydligt vad det handlar om.
Mm.
Sen kan man ju missförstå det om man bara läser titeln, men det handlar inte om att sänka dopaminen. Vi ska ju inte tömma dopaminen. För det första så är det helt omöjligt, och vi vill inte göra det. Det är någonting som är bra för oss.
Mm.
Men det handlar om att motstå impulsiva beteenden.
Mm.
Alltså man kan säga att dopaminfastan är en KBT-baserad metod. För det är det det är. Alltså det är en metod kan man säga.
Mm. Men alltså, beroendeterapeut, så kan jag tänka mig att det finns en hel del paralleller här som du också ser, och du tar upp dem i boken dessutom. Liksom. Men det är ju, en del av det med handlar om det här med vad händer med att vara liksom vuxen?
Alltså att ta ansvar.
Att ta ansvar. Ja. Och så tänker jag som det vi gjorde i våra föräldrar. De satt för fan inte med telefon hela tiden. Och sen insåg jag det för att de hade ingen telefon. Det är stenåldershjärnan plus sociala plattformar plus tillgänglighet. Plus ibland är vi lite stränga mot oss själva i det. Eller vi tänker att det fanns en slags förr. Men det finns ju så här med att finna ro och fokus. Vi har allting från liksom de japanska skogsbaden eller någonting annat liksom.
Eller meditationsretreats som har funnits i tusentals år. Så det här är väl egentligen inget nytt påfund på det sättet. Utan det här med avkoppling och att kunna återhämta sig har alltid varit viktigt. Oavsett vad det är vi konsumerar eller vad det är för typ av beteenden som vi gör. Va? Men jag menar, jag är ju äldre. Jag är ju snart 50. Så jag är väl det som man kallar för en digital immigrant. Alltså jag är ju immigrerat i teknologins framfart. Jag har ju sett alla de här fantastiska sakerna och växt in mig i det.
Ja.
Medans min son och alla de på 90 och millennium är ju digitala invånare. De är födda med tekniken, va. Så det finns ju fördelar och nackdelar med allting. Utan jag minns ju en värld där allting var tråkigt. Det var ju 2 tv-kanaler. Telefonen på väggen och liksom man satt där på morgonen och titta ut genom fönstret och registrerade bilplåtarna liksom. För att man inte hade någonting annat att göra. Och det är ju tråkigt i sig. Mm. Men ja, det fanns ju någon typ av nyttig läxa. Åtminstone för mig, det här med att förstå hur det är att ha tråkigt.
Mm.
Att kunna träna på det här med uthållighet och tolerans och just det här med att använda fantasin och sådant. Va? Jag är ändå glad att jag ändå hade den delen med mig, att, mm. att ändå förstå de två olika världarna. För jag kan ändå åtminstone försöka applicera den gamla världen i vissa tillfällen mm. och även den nya världen. Va? Och jag kan väl tycka att idag så har vi så väldigt mycket informationsflöden, den här yttre informationsflöden som kommer till oss, vilket är fantastiskt. Mm. Men om jag skulle jämföra mig själv idag, när jag själv, eller en 12-åring idag med en 12-åring när jag växte upp, så kan ju den personen idag otroligt mycket om världen och information mm. och kunskap om politik och vad det nu än är, vilket inte jag kanske hade samma möjlighet. Så det finns ju många fördelar. Men samtidigt är ju också det här med att tillåta sig själv ha tråkigt, att man ser inte det så mycket idag, kan jag tycka.
Nej, jag tänker, det finns någonting som jag tycker är irriterande när man pratar om dopaminfasta, när man pratar om liksom intrycksfasta. Så här. Det är så att, ja, skaffa dig mindre intryck, skaffa dig ett mindre antal impulser som kommer in och stör. Och så här, som, det är en ganska svag pitch för att säga att göra ditt liv sämre. Utan det är väl frågan också vad man ska ta liksom, istället. Och så slog mig på vägen hit att jag försökte få tag i en kollega och sen så svarade inte han och så messade jag honom och sen så liksom precis innan vi möttes så bara kollade jag liksom, ja men då har han svarat än liksom, det hade gått typ 12 minuter.
Just det.
Men för några decennier sedan hade det varit så att vi hade antagligen sagt så här, ja men jag träffar Christian på torsdag nästa vecka eller någonting. Eller om 5 dagar, då får vi se vad han har gjort då. Alltså det finns någonting i det att man, alltså får man väl ringa med nummerskivan då. Alltså det är någonting i det där som jag tänker att inte... Ska du förändra ett beteende? Alltså det är väl KBT:s kärna också, att, liksom att förstå vad man kan förändra, förstå hur man ska göra och sen se vad man ska liksom ersätta.
Just det.
När någon kommer till dig och är liksom beroende av vad det nu kan vara, om det är liksom mat eller om det är sex eller om det är alkohol eller liksom så här. Vad börjar man som beteendeterapeut då? Är det så här, du ska hitta någonting att ersätta det här med eller ska bara... sluta med det här? Eller vad är liksom gängsen?
Alltså jag tror det första handlar ju om att... förstå sina egna beteenden. Alltså de här impulsiva beteenden, kunna se dem. Oftast är man blind inför dem. Oftast, oavsett vad det nu är, om det handlar om shopping eller om det är spel och liknande. Och det handlar om att hitta en struktur där du tar kontroll över dina beteenden.
Mm.
Så du känner att du styr över dig själv. Att det är du som har viljan, att det är du som bestämmer vilka beslut som du ska ta. För att göra det så måste man ju kunna granska sina tankar och känslan också i kroppen när det triggas. För att när vi då sätter igång ett belöningssystem så kommer ju ett begär att kickas igång. Va? Och då gäller det i tidigt skede att kunna koppla ihop den känslan med vilka tankar som säger till att ja, men bara en gång till, shoppa en gång till eller ta den här extra kanelbullen eller ta ett extra vinglas och sådär va. Det där som gärna vill motivera att du ska fortsätta ett beteende som skulle kunna vara destruktivt för dig. Va?
Mm.
Så om du kan i tidigt skede upptäcka dina triggers genom olika övningar och
först upptäcka sätt. Beteendet, sen upptäcka triggers för beteendet.
Just
och sen
det.
Så...
Och sen utföra nya håll eller nya riktningar som inte ska då vara...
Men när jag kickar liksom in det här med okej, jag ser mitt beteende, jag ser mina triggers. Jag kan faktiskt påverka dem. Det är väl också en fas?
Ja, precis. Och det är ju ingen quick fix utan man får ju liksom utforska och experimentera. Man kan också även ha hjälp från sina nära och kära, alltså utomstående som du kan informera och berätta om att det här är det du ska göra. Du kan sätta rutin och struktur hur din dag ska vara. Du kan även hitta olika sätt där du vill undvika kanske olika sajter som kanske triggar igång dig ännu mer.
Mm.
Till exempel att du stänger ner, avregistrerar kanske olika arbetsmails eller sms som du får. Va? Så att det hjälper till. Va?
Mm.
Men i första läget så är det precis som om vi nu säger alkohol, att du tar Antabus till exempel. Det är mer en tillfällig grej för att du inte ska ens kunna tillföra någonting i din kropp.
Hur funkar Antabus?
Ja, men det är att du tar en tablett eller något och så fort du då dricker alkohol så kommer du spy för du kommer må dåligt. Va? Så det är ju ett slags, vad ska jag säga, mur för att göra så att du inte har den möjligheten. Va? Men den är ju väldigt kortsiktig, det funkar ju inte utan du måste själv ta kontroll över din vilja och dina beteenden så småningom. Va? Men det kan vara bra tillfället i början. Va? Och där tänker jag också då, om vi tänker beteenderelaterat, att ibland kan det vara att du inte får vara ekonomiskt ansvaret. Du kanske ska ha en målsman eller någon annan som får ta hand om din ekonomi och ge dig en dagspeng till exempel. Eller du aktivt går in och stänger av e-mails och sociala medier. Om du känner att det är ett överdrivet beteende som du upplever att du vill ta bort.
Ja, det är också intressant, för det vi som då är digitala invandrare. Jag tycker det är intressant. Jag bara, man tittar på folks skärmar. Det är väldigt många som har iPhones. Jag vet hur hemskärmen ser ut på en iPhone. Alltså när man plockar upp den i förpackningen.
Mm.
Det är ganska många som har kvar den. Ja. Men du har ju inte ändrat någonting här. Alltså så här, och då blir det, jag flyttar alla mina sociala kanaler till någon annan sidoskärm och så står det distraktion på dem. Det spelar ingen roll, för sen söker man på Insta så får man upp den och så klickar man ändå. Så det är det där. Men det är alltså någonstans också de här notifikationerna som folk får liksom hela tiden.
Mm.
Min son och min dotter, de är mycket så här, de har ju ställt in allting. De kan på något sätt också som skita i att få en miljon notifikationer. Det är något, man får ju vänja sig vid det, men i det tror jag väl komma till det här offermentaliteten.
Mm.
Dels de som känner sig som offer i någon mån, för de vet inte om de ska stänga av. Eller liksom, ja men nu är någon annan, det här händer ju mig, någonting annat. Eller att de liksom inte, ja men nu gick det så jävla dåligt så nu behöver jag, eller i perioden när jag reser mycket kan jag känna att jag, för nu står jag här på pressbyrån igen i någon medelstor svensk stad och köper godis liksom. Då har jag haft den kloka idén att så här, fan, då ska jag köpa, jag får köpa vilket godis jag vill, men det måste bara en liten sån tablettask.
Mm.
Då har de ju jävlarna, Cloetta och Fazer eller något annat, de har ju ökat storleken på de där.
De har det, ja. Ja, precis.
Nu är jag med någon halv gång i sån fyrkant, ja. Men fortfarande, okej, då får jag någonting och så får jag det, eller liksom, det är där man hittar ett beteende med ett annat och para ihop det.
Ja. Nej, men det är ju alltid det här...
Jag har ännu inte kommit till fasen när jag att jag behöver inte köpa godis alls. Det har jag inte än.
Ja, precis. Men det är väl det här klassiska. Ta dig själv i kragen. Liksom. Det är du själva som bestämmer vad du kan göra och vad du inte kan göra. Sen är det ju att vi har ju fått en hjärna som är mer anpassad för genvägar. Det vill säga det som kallas för instant gratification. Alltså de här direkta tillfredsställelserna. Oavsett om det är socker eller beteenderelaterat, vi får de här små dopaminkickarna. Va? Mm. Och den instant gratification tillfredsställelsen, den gör ju att vi tar inte de vägarna. Vi gör inte de sakerna oftast om vi inte måste göra dem.
Mm.
Vi tar hellre de här korta grejerna. Och det märker man när man är ute i skolor och föreläser och man pratar. Jag har ju intervjuat 400 rektorer, där ser man väldigt tydligt att de är mer trötta. Alltså de uppvisar sömnsvårigheter. Det vill säga att de är trötta på dagarna. Att de, att de sover alldeles för lite på nätterna. Och många säger att det är ju på grund av att de pillar på sina telefoner. Det sista de gör långt in på natten. Va?
Mm.
Och just det här med att de får prov. Eller de har gjort ett prov. Och sen så vill de att de ska få svaren direkt efter. Istället för att vänta en vecka som man alltid gjorde tidigare. Så allting ska gå väldigt snabbt här och nu. Mm. Va? Ja. Och det är de här notiserna och konstanta informationsflödena som har gjort det vi är vant till. Så uppmärksamhetsspannet har ju gått från 12 sekunder till 8 sekunder. Så för att fånga någons uppmärksamhet så bör man göra det under en kortare tid.
Mm.
Men jag menar, hjärnan är plastisk och den är anpassningsbar. Vi kan ju träna den så att den också kan sträcka ut mer utifrån tålamod. Och...
Du pratar om tålamod, du pratar om närvaro, du pratar om fokus i boken som de slags treenighet.
Mm.
Men hur gör man det? Alltså det är den ständigt pågående skärmen, eller så kan det vara liksom mat, eller det kan vara liksom något annat.
Det kan vara beteenderelaterat och det kan även vara substans. Så det är ju individuellt vad man själv känner att man överdrivet brukar eller har ett beteende som man upplever är problematiskt. Va?
Mm.
Så att jag menar, i grund så kan vi ju alla liksom slösurfa och njuta av livets goda. Det är inga konstigheter, men det är när man uppvisar ett överdrivet beteende. Och man känner att man vill göra en förändring. Då kan man ju ta det här som du var inne på, ta ansvar själv.
Mm.
Att det är du själv som styr. För det är lätt att skylla på de psykologiska krokarna som finns. Och,
alltså alla
har och de finns ju där, såklart. Ja. De här psykologiska krokarna är ju till för att stjäla vår uppmärksamhet konstant. Va? Men det är ändå upp till oss att bestämma. Sen visserligen, jag menar, ungdomar och tonåringar, de har inte en fullvuxen, alltså deras hjärna är inte fullt utvecklad. Så deras konsekvenstänkande är inte där riktigt. Va? Så att det är en annan grej, va? Men även de kan ta ansvar.
Ja, och även vi som är på väg mot 50 kan ju ta ansvar. För det har ju hänt att man som hållit på att titta på någonting på Facebook och sen så har det gått en timme plötsligt. Mm. Man bara, vad har jag gjort nu? Liksom. Och då har man inte ens hunnit titta på några spännande videor som någon som renoverar en gammal köksredskap eller som kaninhål för tillfället. Men alltså det, ibland kan det verkligen, det finns någon slags skamkänsla på något sätt. Liksom. Jag har kastat bort eller liksom.
Jag kan ta mig själv som ett exempel som är lite inne på det du sa. Jag skulle mejla min kollega och jag använder Messenger på Facebook. Mm. Vilket är oftast enkelt och du går in och ska skriva en text liksom, som är arbetsrelaterad. Och helt plötsligt så ser jag någonting som finns på min tidslinje som jag bara älskar. En kattvideo.
Mm.
Och jag tänker att jag ska bara kolla på den snabbt. Så jag kollar på den några sekunder och när den är färdig så ser jag att det finns en del 2. Mm. Titta på den, en del 3. Sen har det gått en timme. Och så har jag hamnat på någon sån här Greenpeace-sajt. Jag har absolut ingen aning om varför jag är där.
Nej.
Ingen aning. Men jag är där. Jag kom ut av den här psykosen och tänkte, men vänta nu här. Jag skulle ju mejla, eller jag skulle skriva till Kalle. Det var det som var min intention.
Mm.
När jag blev dragen i en timme. Jag har ändå en lustfylld känsla i kroppen. Alltså det känns ju jättehärligt.
Mm.
Men själva innehållet kommer jag inte ens ihåg. Alltså jag vet inte vad det är som jag tittar på.
Nej.
Och där är frågan, hur viktig är min tid? Alltså vad är det som jag vill lägga min tid på? Och sen är väl den andra frågan också. När är det jag väljer? Och när är det den här uppmärksamhetsekonomin? Den här miljardindustrin som är till för att fånga min uppmärksamhet.
Mm.
När är det den kidnappar mig, va? Och veta skillnaden. När är det jag medvetet bestämmer för att titta på den här kattvideon?
För det är någonting, alltså, är man i den industrin, och vad vi vet är på sätt och vis i den industrin som vi publicerar på plattformar och har jättemånga följare, så vi pratar ju alltid om engagemang. Ja, men vårt innehåll är högt engagemang. Och så, liksom. Vi mäter allt förstås. Den här avsnittet av podden mäts i hur länge behåller vi lyssnarna. Liksom. Hur många har vi tappat redan nu? Hur många är färdigt till slutet? Liksom, så här, liksom.
Okay.
Så att man, det är någonting man mäter, där är alltid engagemang. Och det är ju, sen kan det då finnas, ja, men skulle man gjort någonting vettigare, skulle man gjort någonting annorlunda, ibland så kan jag vara emotionellt slutkörd och då är jag nästan alltid så här, okej, okay, antingen YouTube eller så är det liksom kolla på stand-up på Netflix, kan vara sånt jag kollat på innan. Och så finns någonting där jag bara säger, okej, okay, underhåll mig. på väg.
Ja, precis.
Men det du beskriver här, det är det här andra, det är någon slags efter, händer väl inte det jätteofta längre, men det är ju någonstans som att man varit ute och så haft en kul kväll och man vet inte fan riktigt grann hur man kom hem eller vad man var med om eller varit en jävla kanonkväll. Man har varit full som en kastrull naturligtvis. Men liksom, alltså, det är någonting i det där, det är samma så här, ja, det behöver inte vara dåligt det som hände, men det finns någonting med så här, efter, aha, okej, nu är jag här.
Mm.
Och därför tycker jag om likheterna med att inte så här, peka på så här, skärmen är dålig, för den är absolut inte dålig. Du kan ju tänka hur mycket man har lärt sig. Menar, min son lär sig engelska på YouTube, tror jag. Så det finns ju massa bra.
Verkligen.
Men det är någonstans det här vuxenblivandet jag tror att jag liksom längtar efter. Och när jag känner skam med det nog för att jag inte känner mig vuxen utan har gått en timme på vad nu liksom var. Jag är inte så förtjust i TikTok just för jag känner att ja, där har jag för lite kontroll.
Mm. Du menar med de här konstanta nya klippen?
Ja, kommer jag random. Alltså, ja, jag är för dålig på att välja kanal. Jag är för dålig på att liksom så här, det kanske man kan, det kanske man inte kan. Men just där har jag bara så här, okej. Okay. Vi har ju massa impulsiva beteenden. Det finns liksom metoder för att bryta det också.
Mm.
Så vi ska prata lite om de där liksom. Alltså fokus, närvaro, tålamod. Tålamod är det liksom, det, alltså, vi hade ju tråkigt förr.
Ja, men så är det ju. Alfons Åberg brukar ju alltid säga, om man alltid har roligt så märker man inte att man har roligt. Därför måste man också ha tråkigt. Va? Jag tror att det här med att ha tråkigt är en gåva. Einstein brukar säga att han skulle inte ens kommit på hälften av det han gjorde om man inte tillät sig själv att ha tråkigt. Så just det här med att åtminstone skapa ett utrymme där det finns möjlighet för konstruktiv tänkande. Använda fantasin, att kunna reflektera.
Mm.
Vi blir ju serverade utifrån, inåt hela tiden. Men när är det vi kan då inifrån också skapa utåt? Va? Och det är väl en balansgång, va? Men jag tror att
Eller vi väljer att bli serverade, skulle jag vilja säga.
Ja, ja. Och där är frågan, väljer vi eller blir vi kidnappade? Alltså jag tänker i vissa lägen väljer vi, och jag tänker även i andra lägen så...
Ja, för jag lyssnar på poddar ganska mycket, och ibland kan jag vara så här, nej, nu vill jag bara vara, att det ska vara tyst.
Mm.
Alltså nu ska jag gå till studion, jag lyssnar alltid på någonting, men jag bara, nej, nu behöver jag nog vara tyst. Eller sitta på, jag är ganska ofta på tåg, okej, nu ska jag bara sitta och titta ut här. Eller liksom. Alltså det finns någonting i att välja det. Så vi har väldigt blivit serverade, det är nog det som är min poäng. Liksom.
Ja, precis. Och det är ju invanda beteenden, så vi är vana vid. Va? Och det är ju som, vi har blivit fisken i vattnet som inte är medvetna om att det är vatten vi simmar i. Liksom. Mm.
Så hur börjar man träna sitt tålamod? Om man surfar för mycket, om man dricker för mycket? Man...
Ja, alltså först och främst är det ett problem för en själv. Om man då konstaterar att ja, men det här tar för mycket tid, det tar mitt fokus. Jag känner att jag får inte saker och ting gjort, min sömn blir påverkad. Mm. Att jag håller på att scrolla ända in på nätterna, eller att alkoholen börjar bli ett riskbruk eller vad det nu är.
Mm.
Det är ju det första steget, att kunna erkänna för sig själva att det här är ett problem. Det andra steget är ju att titta på vad är det vi kan göra.
Mm.
Vad är det för metoder, vad är det för övningar, och det handlar ju om mer eller mindre att undvika att man hamnar i ett tvångsmässigt beteende. För tvångsmässigt beteende är ju i sig själv att vi har förlorat kontrollen.
Och hur definierar vi tvångsmässigt beteende?
Ja, att du inte styr eller kan styra över dina impulser, så att säga. Och vi alla människor har ju självklart olika förutsättningar. Så är det ju. Så man kan aldrig dra ett streck över alla. Va? Sen är det vissa som har diagnoser som kanske har lägre impulskontroller än den generella. Va? Och sen är det vissa som kan växa sig in i ett missbruk och beroende. Va? Och det är ju läkemedelstermer, så det är ju en diagnos i sig. Va? Och det kan vi inte prata om i de termerna kring skärmar och beteenderelaterat. Nej. Det enda beteenderelaterade diagnosen, det är ju spel om pengar. Det är ju den första som kom in i DSM, alltså den här femte upplagan.
Ja. Utöver... Men du kommer upp ur din, liksom... Du vaknar upp ur din kattvideopsykos på Facebook.
Ja.
När blir det ett tvångsbeteende och när är det liksom ett normalt beteende? Det är en glidande skala, jag förstår, men...
Precis.
Nu är du ju beteendeterapeut och inte jag.
Nej, men när man kommit in i de beteendena, så är det ju att hitta och styra ditt liv eller dina beteenden, hitta typ av en kontroll. Och då kan det vara bra att kanske sätta upp olika regler eller förutsättningar för hur du ska använda. Till exempel single tasking, om du nu jobbar, så kan du ju kanske stänga ner alla notiser och arbetsmejlen, så du kan primärt fokusera på en arbetsuppgift.
Så signalen när det påverkar livet är just att man också blir medveten om att jag har inte bara suttit här och kollat kattvideos, utan Kalle fick inget mejl, så att säga.
Kalle fick inget mejl, plus den där YouTube-videon som ligger i bakgrunden, plus telefonen vid sidan som kanske signalerar och ger mig en massa notiser. Så det är kanske 4 eller 5 olika saker som vi har aktiva samtidigt.
Mm. Och jag gör inte någon av dem, eller jag väljer bort någon för att göra det här som bara ger mig dopamin nu.
Precis, och det är ju det här uttrycket, om man är överallt så är man ingenstans.
Mm.
Alltså just att fördela vår uppmärksamhet, vi har ju en hjärna som vi inte kan möjliggöra. Alltså vi kan ju fördela, men det kommer ju bli då 3 typer av konsekvenser. Det första är att det kommer ta längre tid att utföra din primära uppgift. 2, du blir mer stressad, du kommer utsöndra adrenalin och kortisol. Mm. Och det tredje är resultatet blir sämre. Va?
Mm.
Så det är de 3. Va? Och där kan man ju ta kontrollen, till exempel att försöka säga då innan, nej, men vi stänger av det yttre bruset, vi försöker fokusera på en och samma sak. Va?
Mm.
Det finns många studier som påvisar att de som stängde av sin arbetsmejl fick mer gjort, mindre stress och liknande. Va? Så det handlar om att få tillbaka sin kontroll. Och det första är att medvetande göra var problemet är någonstans. Och analysera hur jag kan göra för att ta bort det yttre bruset och fokusera på det du verkligen vill göra. Och dopaminfastan är ju ett sätt att kunna göra det. Att identifiera till exempel dina dopaminkällor. Och testa liksom en 24 timmars fasta eller weekend eller en hel vecka. För bara som en nyfiken forskare att testa. Vad är det som händer i din kropp? Kommer det dyka upp en massa ångest och ängslighet och irritation och tråkighetskänslor?
Precis, det, och det kan, du tänker då att man gör det på lite olika områden kanske liksom.
Precis, det kan ju vara om du känner att nej, men jag dricker för mycket alkohol. Det är ju på daglig basis. Eller jag funderar på att sluta snusa. Eller jag känner att mina sociala medier och min telefon pockar på mig för mycket. Mm. Utan många uppvisar liksom att de har sin telefon det sista de gör innan de går och lägger sig. Och det är inte att de somnar vid 11, utan det är ju klockan 1 på natten. Och så skulle det vara klockan 7 på morgonen, på automatik har du fått mindre sömn. Och då är det ju många studier som påvisar psykisk ohälsa på grund av mindre sömn som är relaterat till våra skärmar, till våra telefoner på grund av det här oändliga informationsflöden. Jag menar, sömnforskare pratar tydligt om det. Stäng av skärmarna 2 timmar innan du lägger dig. Det ena är på grund av blåa ljuset som signalerar till en viss del av hjärnan att det inte är dags för att sova. Och det andra är dopaminet. Mm. De här nya, spännande överraskningsmomenten som dyker upp, va? Som också signalerar till hjärnan att det inte är dags för oss att sova. Va? Så att det är roligt och vi vill ju se de här informationskällorna, men det blir också en konsekvens för den, vår kropp, va? Nervsystem och hjärnan och kroppen. Va? För vi behöver återhämta sig. Och jag tror lite grann det här med, precis som med mat. Förr i tiden så visste vi kanske inte lika mycket om vad mat innehöll och vad som var näringsrikt och inte. Va? Men idag vet vi ju mer om vilka sunda alternativ vi kan ta med mat. Och jag tror det är samma sak med teknik. Va? Vi ska ju ta alla de här fantastiska sakerna som tekniken erbjuder oss, men minimera riskerna så att vi kan också återhämta oss. Va? Så sömnen och fokus, att inte vår uppmärksamhet eller tid skäls, utan att vi tar tillbaka den kontrollen. Va? Den balansen.
Ja, det är det där med att så här, bli vuxen på något vis. Alltså, bli vuxen i beteckningen att inte ha hatt och rock, utan snarare att liksom bete sig som någon med hatt och rock som tar ansvar och försöker göra saker ting och kan påverka. Liksom.
Jag gillar det, hatt och rock.
Ja, men det är någonting med, du förstår precis vad jag menar. Alltså, det är med, jag kan nog tycka att liksom de där grejerna är pinsamt att jag vill ha godis nu och resa, men det är också någonting i det som är så här, okej, kanske är mer om min ambition att vara en person med hatt och rock, men det är liksom så här, ja, det är pinsamt att framställa sig som ett offer. Det är pinsamt att inför sig själv säga, det här har jag ingen kontroll över. Mm. Sen får man ju se till att man inte rationaliserar, för alla har ju de här typen av beteenden. Och liksom, hur ofta, inte minst vi som sitter med sociala medier, och som, det är vårt jobb att göra det och trycka ut saker. Liksom, och så ska man lägga in någonting och sånt där. Oj, nu gjorde han någonting där, och sen så är man någon helt annanstans. Liksom.
Och verkligen, jag menar, oavsett om man är journalist eller om man är en influencer, jag menar, det är också en del av arbetet att vara uppdaterad, det är ju jätteviktigt. Va? Så att oavsett om det är arbetsrelaterat eller du som människa som bara älskar sociala medier, så för den vanliga gemene man och kvinna så är det ju här någonting som är positivt. Va? Och vi har VR, vi har AI, vi har allt det här som är framåt i tiden, va? Som kan göra det väldigt spännande för oss. Va?
Mm.
Och jag tänker, det är inga konstigheter med det. Det handlar bara om att också anpassa sig. Men rent evolutionsmässigt, människan kommer säkert anpassa sig och hjärnan kommer utvecklas där vi kan multitaska, vi fördelar uppmärksamhet och vi kommer utvecklas i med teknologins framfart. Men vi är inte där nu, va? Och vi måste återhämta oss också när det då behövs.
Mm.
Om man känner att det är ett överdrivet problem, va? Och ta ansvar lite grann där, va? Själva.
Mm.
Och ta nya beslut.
Det är mycket om vilja på något sätt. Att känna att man har kontroll, att känna att man kan göra surfa på det här sättet, kan fördjupa sig i kattvideos i all oändlighet om man känner det. Men det är någonting med det här. Jag försöker hitta något. Alltså jag tänker på det här amerikanska, så här purposeful, vad det heter nu det. Låter som
syfte.
Ja, men precis. Alltså, du är kanske bara medvetet agerande. Det är något som, och du återkommer ju egentligen. Du säger ju samma ord om och om igen. Alltså, det handlar om medvetande. Det handlar om liksom att ha närvaro och att observera sina medlanden eller sina beteenden. Att liksom, och att också, tycker jag, är intressant det där med liksom, att beskriva det på ett sätt som så att, ja, men att nyfiket att utforska sig själv.
Mm.
Hur är jag? Jag är liksom en månad utan. Nu kör ju folk vita veckor och vita månader och sånt. Liksom. Men det kan ju också sluta i att man bara håller upp och sen börjar man igen.
Ja, och det kan ju vara ett sätt som gör åtminstone att du kan få möjligheten att reflektera under den, låt oss säga nu vita veckan eller liksom en dopaminfasta vecka eller så, att du ändå ser saker och ting med nya ögon, att du kan reflektera sen om du bara kanske tar en eller två saker som blir nya sätt som du utövar, ja, men då känner jag att det är positivt nog att man gör det, att man får ett slags nytt perspektiv när vi zoomar ut lite mer utifrån ett så här helikopterperspektiv och vi kan känna vår kropp och våra tankar och faktiskt förstå att wow, nu när jag slutar dricka kaffe så fick jag huvudvärk. Jag menar, det får jag. Ja. Och ibland kan det vara så att jag vill ha en period där jag faktiskt slutar dricka kaffe bara för att nollställa min kropp lite grann, va? Jag älskar kaffe och jag kan knappast nästan vara utan kaffe liksom. Men ibland vill jag bara känna att det är jag som bestämmer. Det är inte kaffet som bestämmer. Jag vill visa att jag bestämmer. Va?
Är det det som är också nyckeln till all beroendeterapi?
Ja, alltså...
Vad gör att man får liksom återfall?
Återfall kan ju vara att man är i ett läge i sitt liv där kanske dödsfall, skilsmässa... Går dåligt på jobbet, det är november, det är mörkt och det är slaskigt. Och så vill man ta det där extra glaset eller belöna sig mera för att belöna sig själv helt enkelt. Va? Ja. Men oavsett vad det är för omständigheter så kan det vara ett sätt som är en bakomliggande faktor som gör att du vill fly från livet. För du tycker att livet i sig är väldigt trist och tråkigt. Va? Och det är väl skillnad mellan... en diagnos med alkohol, framförallt det är läkemedel.
Är det att livet är trist och tråkigt eller är det bara att just den här grejen är så mycket roligare än allting annat?
Ja, det är nog både och, ja. För att
det är två sidor samma mynt på något vis.
Ja, liksom. precis. För att är det tråkigt och är det så att vi är vana vid att få de här genvägarna eller få de här snabba kickarna så kommer ju den här stenåldershjärnan att ta den chansen för att spara energi. För det är det den vill, va? Det är vi som är huvudbärarna som på något sätt får ta ansvaret och säga, men jag vet att hjärnan vill att jag ska göra de här sakerna, men jag gör inte det. Utan jag väljer att disciplinera mig. Jag kommer på något sätt att hålla mig i den gyllene vägen, så att säga. Och det är inte nyttigt att göra en estetisk version heller, liksom, att vi ska så här, undvika mänsklig ögonkontakt eller sådant som vissa då som har genomfört en dopaminfasta har gjort, va? Det är lite grann av en misstolkning faktiskt. Med det sagt så har jag själv testat det nästan ofrivilligt när jag var i Indien och mediterade i 10 dagar. Mm. Så att det var ju verkligen en sån här estetisk version, va? Och det var ju spännande vad som hände under de 10 dagarna. Men det är ingenting som man kan applicera i det vardagliga livet. Lätt i alla fall.
Nej. Men att förstå liksom de där återfallen, det är ju en regregering naturligtvis också till något som man känner till och som är bekant och så. Gamla rutiner och de där hjulspåren kan man ha liksom fyllt igen, men de finns där på något vis. Liksom.
Just det. Och även om tråkighetskänslorna dyker upp, oavsett om du tar kontroll över ditt liv och stänger ner sociala medier och testar det några dagar, eller om det är arbetsmedlen eller du lägger undan telefonen i ett neutralt rum innan du går och lägger dig eller har skärmfria timmar eller zoner. Va? Oavsett vad du gör, va, så är det ju alltid ett intressant sätt att bara utforska sig själv när det här begäret eller när ängsligheten eller tråkighetskänslan dyker upp. Va?
Mm.
Och det kan också göra att vi stärker vår självkänsla. Självförtroende just för att vi känner att vi är de som har kontroll över det. Vi låter inte de psykologiska krokarna i vår teknik och sociala medier styra över oss, utan vi har kontrollen, vi bestämmer.
Det finns också någonting i det, jag tänker, att också kunna vara hygglig mot dig själv och säga att det är vissa saker kan jag inte bestämma över. Som några bekanta till mig som är nyktra alkoholister som säger att det går inte att... Jag kan inte ta liksom en alkoholfri öl. Mm. För liksom det funkar inte.
För att det triggar igång.
Det triggar igång. Det är liksom, de är rädda att det triggar igång.
Precis.
Men liksom att dricka liksom alkoholfri gin och tonic. Inte bara för att alkoholfri gin är helt meningslöst. Det ska undvikas till varje pris. Men utan också för att bara så här, men det är... Då är det ett substitut och försöka liksom lura mig själv eller någon annan. Och sen så är det liksom... Det är både det att liksom, vem är jag att försöka fejka det här som jag vet att jag inte mår bra av. Och också att jag mår verkligen inte bra av det.
Mm.
andra människor kan ju hitta en balansgång att det har varit för mycket perioder som de hittat och så kan de liksom... Men jag tänker man behöver också vara hygglig mot sig själv. Alltså att vissa saker jag är jättedålig på det där, då behöver jag...
Ibland kan det vara svart eller vitt, framförallt när det är läkemedel, narkotika och alkohol. Mm. Så är det ju oftast att man kan inte dricka lite om man är alkoholist eller tillfrisknad alkoholist. Vilket jag själv är. Jag har varit nykter i 20 år. Så jag vet ju själv att jag kan inte ta ett glas, va? Och där är ju frågan, om man dricker alkoholfria alternativ, vad är syftet med det? Är det för att man längtar till den världen? Är det att man på något sätt dras till någon typ av känsla som man aldrig egentligen kan komma åt? Va? Mm. Och det är väl individuellt, vissa klarar av det, som inte alls har några problem. Medan vissa, så, och det är väl kanske de som är oftast nynyktra, som har varit nykter kanske bara någon kort tid. Mm. Där det kanske är en större riskfaktor i det, va? Mm. Men 12-stegsprogrammet, KBT-baserade saker gör ju att man tar ansvar för sig själv och hittar sätt där alkoholen bör inte vara viktig i ens liv. Va? Men där är det ju, det går ju inte precis som, jag menar, vi kan inte leva utan teknik och skärmar och mat och sådant. Va? Även om det i sig kan också vara någon typ av missbruk, så kan vi inte vara utan det, utan det handlar om att balansera. Medan kanske någon som då är en beroende människa, så är det tyvärr svart eller vitt, allt eller inget, va? Och där måste man ju på något sätt hålla sig borta från det man är beroende av resten av livet. En dag i taget brukar man prata om. En dag i taget, varje dag. Varje dag ska jag vara nykter, varje dag så ska jag vara fri från det, va? Sen har vi riskbrukare som bara har de här bag-in-boxarna, sitter och dricker och har vant sig vid det varje dag, va? Som ändå ständigt kanske har alkohol i sin kropp, va? Och det blir ju också en syn så fort du kommer hem i lägenheten. Du ser bag-in-boxen, då blir det dopaminfrigöring. Liksom, för den påminner om den härliga känslan. Det är som Pavlovs hundar. Liksom. Du hör ett ljud, ett betingad klocka och sen så vet att det vattnas i munnen. För du vet att maten är på väg. Va? Det är samma sak.
Men du känner i fickan och där är en telefon.
Ja, phantom-vibrationssyndromen. En vanlig föreställning. Varken bra eller dåligt, men att vi tror att... vibrerar i fickan fastän vi inte ens har telefonen där. Det är också lite roligt med de här nya uttrycken som kommer i med teknologin.
Det är väldigt roligt. Ja.
Phantom vibrationssyndrom, ja, precis. Sen har vi något som heter Google-effekten. Det vill säga att vi enligt forskare då ser att vi inte använder vissa delar av hjärnan längre. Och detta är ju då på grund av att Google har ju blivit vår nya hjärna. Det vill säga att vi lagrar inte information. Vi glömmer oftast eftersom vi tar upp Google och använder den istället. Google är fantastiskt bra och otrolig. Men jag minns en tid när, jag vet inte om du minns, att man yahooade istället. Mm. Det fanns faktiskt en tid när man yahooade. Fast det ser man inte idag.
Nej. Nej, men det är också det där som jag, man kan känna med barnen liksom, när de var små och de skriker någonting om jag är i något annat rum och någonting. Och bara, alltså, jag är inte din kundtjänst. Mm. Ta reda på det själv, prova, testa. Sen kan vi läsa det som en sen first och second line support är andra eller Google eller vad som helst eller gör som en liksom försök i alla fall. Sen kan vi läsa det. Men det är ju, det kommer tillbaka mycket till det där som är såklart kärnan i det du skriver om i boken och liksom i förhållande till de här prylarna som vi har på bordet. Vill jag ha dem på bordet? Vill jag ha någon annanstans? Vad påverkar det? Att kunna bara se och olika på samma sak som man kan blocka en del bekanta som man tycker har, jag blir bara irriterad på dem. Mm. Alltså blocka dem, det kan man dölja dem. Det här pratade om innan här i podden. Eller att bara liksom ta bort. Jag ser inte vilka som likar längre. Till exempel på Insta eller Facebook. Det är ganska bra. Alltså den där, både finns någon inställning till det. Liksom, att inte bara, ja okej. Okay. Och så ser man hur mitt professionella jag kan säga, gud vad duktiga de är på att skapa engagemang. Och mitt privata jag kan bara säga, gud fan vad inte mest störiga. Alltså det finns någonting i det där som att jag tror det blir handla om det. Känn dig själv är väl egentligen grunden till allt det där.
Känn oss själva, verkligen. Och ta ansvar. Och det är väl bra också, precis som du säger, att man kan faktiskt ta bort funktioner som man känner är störande. Att man inte vill se en massa kommentarer eller likes eller kanske vissa perioder stänga av vår arbetsmail. Sen kan det finnas andra lägen där det är passande, va? Så att... Jag tror att det handlar om struktur, va? Och lägga den tiden. För att göra det så tror jag att man behöver bara förstå medvetenhet, kunskap, det är A och O. Och sen därifrån så är ju nästa steg gå till handling. Och ibland kan det vara svårt att gå från kunskap till handling. Va? Mm. Men det är det steget som behövs göras för att vi ska uppnå något typ av resultat. Va? Mm. Var nyfiken, utforska, testa nya saker. Va? Dopaminfastan är ju en sida av berget för att nå toppen. Va? Det finns många olika sidor, det är bara en sanning. Va? Åtminstone min sanning.
Ja, det är nog ganska många andra sanningar också, för att det finns ju någonting där när vi blir matade med saker och när vi blir liksom påkallade uppmärksamheten. Jag tror det är liksom, jag har min telefon ständigt på ljudlös och liksom ganska åtta flygplansläge för att liksom orka, och sen känns det bara som att det är konstiga människor som ringer. Det finns någonting där, som jobbet får man väl ha på den ibland, men det finns ju någonting där också att de börjar säga okej, nu vill inte jag, och hade det någon väg till det liksom. Avslutningsvis, tre böcker som inspirerat eller påverkat dig.
Jag gillar ju Nicholas Carr. Nicholas Carr, What the Internet is Doing to Our Brain. Det är väl en bra. Jag tänker att de tre passar bra till temat idag.
Jag kan bara säga, just det.
Så hjärnstarkt distraherad. Och Nicholas Carr, The Shallows.
Trollande. Bra. Och som vanligt så länkar vi till de här i beskrivningarna till podden. Mm. Och med det så jag tack för att du bidrog med dina perspektiv.
Tack för att jag fick komma.
Det där var beteendeterapeut Patrik Vincent som du hörde. Och utifrån detta, vilka av dina vänner tror du skulle gilla dagens avsnitt? Dela då det här avsnittet genom att tipsa dem om det, skicka vidare med hjälp av den kanal som passar dem. Och så bidrar det samtidigt till att sprida lite fakta i samhället, en person i taget. Tack också till er som lämnar betyg med podden, det gör mig glad och tacksam för att ni tycker att det här vi håller på med är bra och värdefullt. Det gör faktiskt också att fler hittar podden på de olika plattformarna. Så om du inte lämnat betyg, gör det. Det är bra. Tack snälla. Dagens avsnitt gjord av redaktör Sara Berg, klippare Jens Back, publicerar i Sara Lundgren och av mig, Per Granqvist. Mixningen är gjord av Stray Dog Studios. Nästa vecka får du perspektiv på ett annat ämne som gör dig ännu mer allmänbildad. Vi hörs då.